Ni lyssnar på Tyresradio 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Idag är det en ganska mulen och tråkig dag i slutet av november. Och jag har suttit hemma och funderat lite grann och massa saker som står i media. Det är mycket diskussioner om allt från MeToo till andra saker som folk funderar på. Och då känner jag att jag vill gå och prata med någon klok person som har kanske en egen åsikt. Och då tänkte jag direkt på Charlotte Krook. Nu går jag under en väg här så ni hör lite ljud från det ekar här. Charlotte Krook är en Tyresökonstnär som varit med flera gånger här på radion. Och jag tänkte höra lite grann med vad hon har för synpunkter på saker, aktuella ämnen. Och som hon brukar ha, sin egen åsikt. För det gillar jag när folk har skapat egna åsikter om saker och ting. Så nu ska vi höra efter. Nu går jag upp en backe, det här förlåt så mycket. Jag är på väg upp en backe vid Graningsringen. Snart är jag framme. Och öppnar den här. Och här öppnar Charlotte.
Som vanligt.
Hej Charlotte.
Välkommen.
Tack så mycket. Gott luktar i din vackra lägenhet.
Och du har en röd jacka som passar så bra in i den här hallen eftersom allting i princip är rött.
Ja, du har en mycket färgstark och vacker lägenhet här på Graningsringen. Nu stänger jag av mikrofonen så vi kan sätta oss.
Gör så.
Så, nu sitter vi här Charlotte i ditt fina rum.
Finrummet heter det.
Och jag har fått en god kopp te som vanligt.
Ja, ingefära.
Ja. Nu måste du, för dem som inte har hört dig förut, för vi har gjort flera program du och jag.
Ja.
Jag tycker det har varit jätteroligt att prata med dig. Det är därför jag har kommit hit. Så nu måste du bara göra en kort resumé. Vem är Charlotte Krook?
Jag är en varelse i vardande, såklart, som precis alla andra. Jag är poet, jag är konstnär. Jag är en kvinna i mina vackraste och bästa år som ägnar mycket tid åt att undersöka och uttrycka det som är det inre. Därför är jag konstnär.
Precis. Ja. Mm. Och det som jag uppskattar mest med dig, Charlotte, du går inte i samma stora fårskock som alla andra. Gör likadant som alla andra.
Nej.
Du tänker själv.
Ja.
Ja. Och därför har jag kommit hit. Därför att när vi nu spelar in det här i slutet av november så är det här. I varje dag kan man läsa om det här med MeToo. Olika grupper går ut och pratar om sexuella trakasserier. Mm. Och varför tror du att jag tänker på dig ibland när jag läser om skådespelare?
I ett av programmen som vi gjorde, jag tror det var om Charlottes skönhet eller kreativitet eller liknande, så tog vi upp det faktum att jag har varit fotomodell under en längre tid, 10 år, var stationerad i Paris och i Stockholm.
Precis.
Och jobbade främst Tyskland, Frankrike och Sverige. Sen har jag dessutom varit skådespelerska.
Just det.
Jag har arbetat med berömda regissörer, Dramatens skådespelare.
Oj,
får man höra TV.
Lite name dropping här.
Vilka No. Vi har redan haft för mycket av name dropping i MeToo-kampanjen.
Det ska vi också prata om. Ja. Vad bra att du säger så.
Ja, precis. Mm. Nej, om jag bara säger Bo Widerberg då, till exempel.
Okay. Mm.
Han lever ju inte ens längre. Han gick bort för några år sedan. Så jag har jobbat inom media, reklam, jag har varit art director på reklambyrå, jag har jobbat i skolor som vikarierande lärare, jag har jobbat på Stadsteatern i Helsingborg som sömmerska och grafisk formgivning, reklam, alla möjliga olika sammanhang, men just alltså exponerad sammanhang främst, om man tänker skådespelerska, fotomodell, så. Så det är inte så konstigt att du är nyfiken på vad har jag för erfarenheter själv? Hur ser jag på den här kampanjen? Och har jag blivit sexuellt ofredad under alla de år som jag har...
Och kanske också fråga dig, vad är sexuella trakasserier? Alltså, för att om när man säger ja, när man säger så här, me too, min första grej, för det, man skulle ju lägga ut det i sociala medier, ja, att man har varit med om samma sak.
Ja.
Och me too, till vad då? Är det liksom våldtäkt? Eller, ja, vad, ja, är en sexuell trakasseri? Vad är...
Jättespännande, jättemärkligt. Märkligt så tillvida att det kan ju vara allt ifrån att jag faktiskt samtycker till den här kampanjen. Att vi rasslar förbi, vad vi läser lister från olika kategorier, professioner. Mm. Och då kanske vi snabbt bara läser tusentals, hundratals. Men hur många av dem är egentligen bara solidariska? Mm. Och hur, det är ju ett spektra från det ena till det andra. Och det är ju jättesvårt. Jag kan ju samtidigt se att vår kultur har ju blivit väldigt mycket se men inte röra.
Mm.
Så unga flickor och kvinnor kan bli oerhört skymfade och känna sig trakasserade över kanske bara blickar eller ett ord.
Ja, för
eller
det,
någonting sånt.
Det har man ju pratat om nu. Mm. Att det är också liksom att någon tar på en.
Ja.
Eller att någon säger någonting till en. Eller att någon tittar på en.
Mm.
Och då kommer ju frågan, har du blivit sexuellt trakasserad?
Nej, det är det jag inte har. Och jag har gått tillbaka i minnet, för jag visste ju att vi skulle ses idag, ja, och tala om det här ämnet. För första gången någonting som jag egentligen inte är så påläst i.
Nej.
Jag tycker det kanske inte finns så mycket att läsa på, utan mer att ställa intelligenta frågor. Hur kommer det sig att det här florerar nu och att det blossar upp? Och det här raseriet är ju rättmätigt naturligtvis. Vi pratar om, men jag har inte blivit. Nej, jag svarar på din fråga.
Och det, det är helt otroligt, ja, för att du har ju verkligen rört dig i de här, ja, branscherna. Du var, ja, ung när du var fotomodell.
Till exempel jag åkte ner till Paris och var 18-19 år och var ute på restauranger och drack champagne och hela nätterna och på nattklubbar och så vidare. Och på resor med stjärnfotografer. Aldrig hänt. Aldrig hänt.
Men vad beror det på? Det låter ju som att där...
Att, de att här du har haft tur.
men för det vill jag veta. Vad tror du att det berodde på? För att väldigt många säger då, när de har varit just i såna här branscher,
ja,
att de, när de är unga så blir de utnyttjade.
Mm.
Varför blev inte du det?
Ja, det kan ju finnas personliga skäl till det också. Men oavsett det, så är det ju mer intressant att titta på strömningar och tendenser och strukturer. Vad är det som har förändrats så väsentligt?
Mm.
För jag gissar att det jag säger, det skulle nog flera skriva under på att nej, men jag har inte blivit våldtagen eller sexuellt ofredad. Så var inte det klimatet då.
Det har inte jag heller blivit.
Nej, precis. Du har inte heller blivit det. Och när jag går in i mig själv och tittar på samhället idag och vårt skärmbeteende, alltså hur allting blir mer och mer mentalt, mer och mer abstrakt, det är mer och mer se men inte röra, det bilder flimrar förbi men det är inget taktilt, inget konkret, inga uttryck som baserar sig på spontana impulser, utan det är som att impulser, nu pratar ju männens perspektiv, klipps av. Därför det finns inte det självklara uttrycket när vi lever i en sån här skärmkultur. När du vet, internet hela tiden och smartphone och vi är liksom inkopplade med plastgrejer i öronen och går omkring med de här skärmarna hela tiden. Och samtidigt så ser vi runt omkring oss alla de här yppiga kvinnorna, framförallt kanske yngre, som fyller ut här, det är silikonbröst, det är lösögonfransar, det är extensions på håret, det är, allting är fixat och liksom sexuellt framtonat på ett sätt som det heller inte var när jag var i de här exponerande arbetena. Det var inte alls på samma vis. Och det menar jag på att det blir en frustration och ett glapp. Så jag är övertygad om att många män inte egentligen har ett uttryck för en sund interaktion. Och en naturlig interaktion med de här kvinnorna.
De kanske har sett tusentals timmar med pornografi.
Ja, dessutom.
De har dessutom liksom sett dagligen nakna kvinnor. Men unga killar idag kanske inte rört en naken kvinna.
Nej.
Därför de vet inte hur man bär sig åt. Man träffas inte på samma sätt.
Nej, nej.
Så att allt det här flörtandet som vi höll på med från när vi var 13 eller...
Ja, ja precis. Pussandet och flörtandet och, ja. Och att man hängde ut och att man träffades där och att det fanns ungdomsgårdar. Det kanske finns idag också i och för sig. Men jag tror det väsentliga att det fanns en interaktion. Det låter kanske ett högtravande ord. Men...
Och det menar du egentligen? Flörtande och pussande och kramandes och vad man nu gjorde som ung och tyckte det var helt okej?
Ja, dels det. Men också att vi tog på varandra.
Ja.
Vi pratade med varandra. Interaktion kan ju också vara att vi faktiskt kommunicerar med varandra.
Så vi
får uttryck för vår fysiska verklighet på ett sätt som är så beskuret idag, som jag ser. Och det tror jag är en del av orsaken till att det blir såna här konstiga, skeva uttryck.
Ja, för vi visste ju inte speciellt mycket heller. Jag hade inte sett porrfilmer när jag var 15 år.
Nej.
Eller jag hade inte sett speciellt mycket sånt när jag var 20. Nu kan ju vilken unge som helst se hur mycket som helst.
Ja.
Nätet är öppet.
Ja.
Så de har ju också väldigt annorlunda bilder i sitt huvud. Vad man ska göra med kroppar.
Ja, ja. Och då och då dessutom med alla de här artificiella möjligheterna vi har att framhäva eller spruta in eller lyfta upp eller du vet.
Ja, för unga tjejer som du säger, om jag var kille så skulle jag ju bli ganska upphetsad och se alla dessa söta tillfixade tjejer med jättekonstiga läppar och som det nu anses vara jätte...
Och som går med stora täckjackor öppna mitt på vintern med urringat upplyfta bröst liksom. Och sen samtidigt så ser man inte röra.
Ja.
Det är väldigt märkliga signaler.
För det är det som jag tycker är svårt i den här diskussionen nu. Det är att man känner sig kränkt. Om någon säger, åh vilken fin frisyr du har. Eller åh, ännu värre om någon skulle säga, åh vilka snygga bröst du har.
Ja.
Men du har kanske till och med betalat 20 000 för att fixa till dem.
Mm.
Det kanske hela grejen att visa upp dem.
Mm.
Och då blir man kränkt.
Mm.
Och då undrar jag så här, hur ser du på det här med komplimanger? Om någon talar om för dig att du är väldigt vacker. Har du blivit kränkt någon gång när någon säger någonting?
Aldrig.
Nej. Det är det här jag undrar över. Varför blir man idag kränkt när någon säger någonting om ens kropp? För det kan jag tänka mig om någon säger någonting väldigt nedvärderande om min kropp. Att du ser ful ut, då ska jag bli ledsen.
Mm.
Men om någon säger att man har en vacker, vad det nu är för någonting, näsa. Eller rumpa. Då blir man ju inte ledsen. Eller blir man kränkt då?
Jag är mållös. Så tillvida att jag har egentligen inget svar på detta. För det är så bisarrt. Det är så konstigt beteende. Det är så märkligt. Har du någon...
Nej, jag kan inte komma ihåg.
Nej.
Jag tror säkert att folk i min uppväxt har... Alltså att någon har väl rört mig på något sätt eller någon har väl sagt någonting till mig. Men jag har aldrig uppfattat det som ett övergrepp eller kränkthet. Därför förmodligen var jag med på det. För att jag kan inte komma ihåg i mitt minne att någon har betett sig olämpligt
mot mig. Eller är det så att de här unga kvinnorna, framförallt då kanske unga kvinnor som blir kränkt. Jag menar det är inte Dagny 80 som blir kränkt för att någon ger en komplimang. Utan det är de här unga taggade tjejerna. Att de är så väl medvetna om att de exponeras och exploateras så hårt och skoningslöst, skamlöst i olika sammanhang på nätet och blir utnyttjade eller att de kan bli smygfilmade och läggas ut.
Det kan ju vara så. De känner sig väldigt sexualiserade.
Ja, och kanske vetskapen om att det är möjligt att ta en bild och lägga ut. Och då tycker jag att vi kommer in på en annan jätteintressant aspekt av det här med uthängningen av de här männen med bild och namn och så vidare. När du lägger ut någonting på nätet så känns det som att vi glömmer att det ligger där för tid och evighet och når hela världen. Alltså det får en sån impact, det får en så genomslagskraft som inte ofta står i proportion till vad förövarna har begått för brott eller så va.
Mm. Och att det är den här ytan som man är väldigt mån om idag. Idag tycker jag att det är extremt ytligt.
Ja.
Man jobbar mest med ytan eller sin image.
Mm.
Och skulle man då någon ta ett felaktigt foto på en som inte är tillräckligt snyggt.
Mm.
Då kanske man tycker att man
då har... Man kränkt.
Då är man kränkt.
Ja. Ja.
Så det finns ju någonting i det här att man jobbar på bilden av sig själv.
Mm. Mm.
I massa sammanhang. Och att det är så viktigt idag med att man ser ut på det sätt man vill se ut på.
Ja.
Och att man uppfattas på det sätt som man vill uppfattas.
Ja. Men då undrar jag ändå om det inte finns djupt inne i medvetandet på baksidan eller baksidan av dörren liksom. Den här vetskapen om att som jag ser ut, som jag uppfattas, får en sån spridning. Ja. Att det är den ängslan och det är den liksom vreden eller frustrationen eller någonting sånt som gör att de här kvinnorna blir taggade. Att kanske främst den kategorin av sådär unga tjejer som jag ser, som jag brukar nämna, som går med öppna täckjackor och urringat mitt i vintern och så har de någon slags tights på sig och lösögonfransar och så va. Därför att det gjorde jag ju också på sätt och vis när jag var tonåring. Det är ju lösögonfransar. Jo, en gång har det faktiskt hänt att jag blev inkallad i, kan det ha varit åttonde klass, vad var jag då? 14-15? Något sånt. Av samhällskunskapslärare som sa på rasten då till mig, ensam i klassrummet: du, ditt betyg hänger på ett fitthår.
Ursäkta, sa han så?
Ja, alltså, ditt betyg hänger på ett fitthår. Aha, sa jag då.
Mm.
Och så sa han, och dessutom så har man inte lösögonfransar på sig på dagen. Nej, sa jag och gick och skrattade. Mm. Jag var inte kränkt. Mm. Ingenting, utan det var liksom en enstaka företeelse. Jag blev mest bara chockad och började fnissa och gick.
Ja.
För du så är... hade en sån sak hänt idag så hade det blivit ramaskri och kränkning och uthängning kanske. Och,
just det.
Och en bild i Aftonbladet och hela världen vet om.
För du ser dig hellre aldrig som ett offer.
Nej.
Du har alltid varit Charlotte och gjort som du velat. Du har inte varit den person
som... I alla fall som jag minns utifrån den jag är idag. Jag vet inte riktigt. Men vad jag menar, klimatet var så... väsentligt annorlunda. Det är kanske det jag pekar på också. Att det fanns inte den här liksom, jag är kränkt. Så vad är det för skillnad idag? Det är väl just det som säger, den här skärmtillvaron, den här internet, att saker och ting får en sån genomslagskraft och samtidigt översexualiserat. Kvinnovåld, kvinnoutnyttjande, kvinnokränkning och sånt där. Det är klart att de här, kanske om du pratar om tonårsflickor, någonstans måste du vara medvetna om.
Ja, för att de här stora kränkningarna som sker med våldtäkter, ja, och riktiga övergrepp, för att inte prata om det här med omskärelse av små flickor eller, alltså, eller den här våldsamma pornografin,
ja,
som finns. Det är ju sådana kränkningar som man verkligen själv känner att det där är inte okej.
Ja, men självklart.
Och det är fantastiskt bra nu kanske,
ja,
att diskussionerna kommer upp så att man diskuterar vad är sexuella trakasserier och hur långt får man gå. Och ja, att man har sex på lika villkor och allt det där. Mm. Så det tycker jag är fantastiskt, ja, positivt. Men jag tänker, om man är ung kille idag, egentligen vore det väldigt intressant att intervjua en ung kille. Liksom, hur är det att vara ung kille idag och veta hur långt får man gå?
Mm.
För jag har en kamrat som berättade att han gick in i ett rum där det var kollegor. Och så såg han inte en vacker kollega. Och då skulle han vara lite skoj och säga så här: oj, jag såg inte dig för jag blev bländad av din skönhet. Skulle han säga på lite skoj.
Ja.
Och då blev hon kränkt.
Du skojar.
Då blev hon, då menar hon, så där får du inte säga till mig.
Oj, oj. Men vad är det också då? Då kan man ju undra. Är det så viktigt att vi hela tiden bara identifieras med vår profession?
Ja, men alltså
vår professionalitet och allting som är med vår sexualitet eller kvinnlighet är förnedrande.
Jag vet inte.
Hej.
Jag tycker det är jättekonstigt. Ja. För flört på en arbetsplats är ju lite kul. Mm. Eller uttaget att man, ja, skojar med varandra i alla sammanhang.
Mm.
Sen vill inte jag att folk ska röra min kropp hur som helst. Det är, om inte jag går på fest och dansar, då får jag ju liksom förstå att nu är de här villkoren som gäller. Här dansar vi, och går jag med på dansa en tryckare, då har jag ju någonstans gått med på det. Så ibland kan jag känna, okej, okay, den där sammanhanget var inte kul, men jag fick ju, alltså, gav jag mig in i leken, får jag leken tåla.
Ja, ja.
Och jag går ju inte hem till, eller jag går ju inte med någon på jobbet in i ett hotellrum klockan 2 på natten när vi har druckit.
Som är dessutom berusad.
Ja.
Men det var ett sånt exempel, ja, i media här, ja, en kvinna som, ja, berättade att hon hade blivit en politiker.
Ja.
Av en politikerkollega, hon hade blivit våldtagen. Nu tycker inte jag att det är fel att hon anmäler, absolut, nej, inte. Men det tangerar ju lite grann det du nämner här, att jag var så berusad så jag inte kunde ta hand om mig själv och jag gick in på hotellrum i princip och, ja, blev våldtagen.
Men, och det kan man ju säga, det mannen gör där kan ju aldrig försvaras.
Nej.
Men lite grann tycker jag,
kan förklaras.
Vi måste ju ändå liksom ha något ansvar själva.
Ja.
Så klär jag mig utmanande så startar jag ju massa spel. Som säger, titta på mig, jag är snygg. Titta på mina bröst, de är snygga. Alltså det är också någonting som man gör. Och då får man ju också lite ta konsekvens av det. Vill man inte det så får man ju faktiskt klä sig på ett annat sätt.
Ja, så enkelt är det.
Ja, så enkelt är det. Och det finns ju många kvinnor som gör det. Ja. Som inte använder sin kropp och visar upp den. Men du som är faktiskt en väldigt vacker människa och har varit det hela livet. Och som är faktiskt väldigt duktig på att visa upp din person och utstråla och ja, du, det känns som att du är nöjd med din kropp och alltid varit det. Du verkar liksom bottna i din kropp.
Ja, det är så roligt. Jag lyssnar här på dig.
Ja.
För det får mig genast att tänka på att jag får ofta en förfrågan om jag är polska.
Jaha, alltså, varför
då? Har jag också undrat, varför då säger jag då? Det har hänt, folk kommer på gatan i princip, är du polska? Sen 10-15 år tillbaka, så hur ofta som helst.
Aha.
Och det är klart att då frågar jag då, främst de här kvinnorna som kommer fram och frågar om jag är polska. Varför tror du det? Eller kan du ge mig någon indikation? Och då börjar de beskriva att med polska kvinnor, de framhäver sig själva. De är inte rädda för att ta fram sin kvinnlighet och femininitet. De makear sig fint. De har ofta midja och de sätter ett skärp i midjan kanske och har en snygg dräkt på sig eller så vidare. De är inte rädda för att ta fram det här vackra. Som många svenskor kanske inte riktigt gör, medan de sådär, går omkring i träningsoverall halva dagarna. Så apropå på det, så då skrattar jag och tycker, ja, men jag har fått ett svar att i andra kulturer, andra länder så är det mer okej att visa. Men nu låter det här som att det är någon slags motsägelse till det vi pratar om just. Det här med att framhäva sig och att lägga ner 50 000 på nya bröst eller lyftning där och så vidare. Men det verkar inte som att det är för de sexuella eller för mannen de görs. Utan för sig själva, inte vet jag. Varför blir de då så kränkta om en man ger en komplimang?
Mm, det fattar inte jag heller.
Det är också jätteintressant.
Jätteintressant är det.
Men ja.
Det är bara som intressant. Vi var på Kuba för ett antal år sedan.
Har du berättat? Ja. Men ta det igen.
Ja, bara för att det var ju så häftigt det här. Ja, därför där går ju alla kvinnor omkring och vickar på höften. Ja. Oavsett om de har höft eller inte. Mm. Alla verkar liksom nöjda med sig själva. Oavsett om de är tjocka och smala. Eller hur de ser ut. Och liksom man bejakar sig själv.
Mm.
Och det var ju liksom en kultur där man dansar och liksom det finns ju någonting väldigt positivt med det här spelet. För vi kommer ju få ett förbaskat tråkigt samhälle och vi säger till killarna, ni får inte titta, ni får inte röra, ni får inte komma med komplimanger, ni får inte flirta.
Ja, men då, som jag ser det, så har vi skapat ett teknokratiskt samhälle. Technocrats.
Ja.
Ja. Men med olika tekniska lösningar till allting. Med olika devices, apparater och så vidare och så vidare. Och då får vi ett mindre fysiskt, kroppsligt, mänskligt samhälle. Därför att alla går in. Det är också en flockbeteende. Alla går in i det här. Och identifierar sig med det förnuftiga, med det intellektuella, med det, jag höll på att säga elektroniska. Men
det är en del
digitala av det. Och så vidare. Så vi svenskar har ju alltid haft en tendens att vara mer förnuftiga än kanske andra. Och vara väldigt mycket upp i huvudet. Mindre kroppsliga. Många kulturer som du beskriver också. Va? Där finns en glädje i kroppsliga. Och det är inte alls förenat med någon kränkning eller skam eller någonting sånt. Så det är en sida av det hela. Så jag tycker det är så bra att du tar upp. För att det beskriver så mycket om vilket samhälle vi lever i idag. Mm. Också skillnaden mellan det samhälle som fanns på 70, 80, 90-talet. Mm. När jag pratar om när jag var verksam.
Det var ett mer oskyldigt samhälle kan man säga.
Ja, men också det var ett gladare, mänskligare, mer interaktivt på riktigt. Ett mer live-samhälle. Idag frågar man, har du kompisar? Ja, på nätet. Jaha. Så det tror jag är en del i allt det här. Så vill jag också nämna en annan sak som jag blev varse i mig själv. Eftersom jag är så mycket i internet.
Just det.
Och lyssnar av strömningar, tendenser. Den större helheten och bilden och hur saker och ting hänger ihop. Jag tror personligen att den här rörelsen triggades av det som hände Kim Wall.
Jaha, det kunde du mena här i Sverige. Ja. Men det var ju egentligen han, Weinstein i USA.
Men ja, det började där.
Fast i Sverige fick du en väldig skjuts av det. Du kan ha rätt.
Ja, vad jag menar är att någonstans så kom det här in i det kollektiva medvetandet. Om den här liksom fruktansvärda kränkningen i att vara ute i sin profession som Kim Wall journalist var. Och att då sluta sitt liv så skändligt, så groteskt, så sinnessjukt.
Och det är ju fruktansvärda grejer alltså.
Ja. Men i det här så väcks ett raseri.
Ja.
Ett raseri som inte bara är, som är rättmätigt.
Ja, och det känner
som,
jag också.
Vad som görs med kvinnor. För här talar vi inte om att men du gick ju in på hotellrummet här.
Nej.
Du var ju berusad och du får skylla dig själv. Här har vi ingen ung, vacker journalist som ska göra ett arbete. Och sluta styckad, utslängt i havet.
Ja.
Så det är så många aspekter av en otänkbar kränkning.
Mm.
Till och med in i det sista. Att bli sönderstyckad och kastad som ingenting. Så att, det här byggs ju på, byggs ju på. Men jag känner att enligt mina kanaler, som jag ser det, så har det här liksom grott några månader.
Det kom ju samma med det.
Triggade. Och innan dess hade det journalisten i, jag tror det var Kongo, Catalyne. Heter hon så?
Ja, jag tror det.
Som blev mördad. Så någonstans så är det enough is enough.
Så tror jag. Och det tror jag är friskt, den här enorma raseriet.
Ja.
Sen är det frågan så här, för att i Sverige har ju vi det outat, som det heter, eller satt namn på förövare i sociala medier. Och hängt dem och dömt dem.
Ja.
Och du, som du sa, du vill inte säga namn. Tror du att, för att det är många som menar så här, det behövdes säga namn, annars skulle det här inte, annars skulle inte alltid alla de här fallit som var liksom Timmel och Virtan och allihopa, om inte man namngett dem. Hur ser du på det?
För det första så ser jag att vi ska vara väldigt försiktiga när vi, att vi måste inse proportionerna, det som jag nämnde för en stund sedan, att när vi lägger ut namn och bild på nätet så finns det där forever,
och deras,
i princip.
Och deras barn och anhöriga.
Allt, de är brännmärkta för livet.
Exakt.
Inför alla. Och det står inte i proportion till vad de så att säga har gjort. För ingen domare, alltså ingen dom, ingen. Nej. Så man har ju inte använt sig av den rättsapparat som vi faktiskt har. Som säger att du är oskyldig tills du är dömd som skyldig.
Alltså, precis.
Så att dels det, och sen så tror jag att vi är inne på en väldigt farlig väg när vi gör så här, när lynchmobben går ut så stort och exponerar och schavoterar offentligt.
Exakt.
Och då vill jag bara ta upp lite kort, jag vet att du också läste en artikel av Marit Michelet, en norska.
Precis, som är aktiv feminist.
Ja, radikal feminist som startade Radio Rakel på 80-talet tror jag var i Norge. Med militanta feminister. Jag gjorde en egen radiokanal som hade som mål att ringa in och offentliggöra sexköpare i Oslo. Och gick väldigt hårt åt som aktivister då, spraymålade deras bilar i röd lackfärg och som iscensatte falska olika scenarier för att haffa de här.
Lura in dem. Och hänga ut dem.
Hänga ut dem i namn och bild.
Ja, och då, på den tiden fanns inte ens internet.
Nej.
Nej, utan det var på sin kanal.
Ja. Och namn och bild, och så satte de in dem annons också i någon sextidning, så de lurade att de var prostituerade och så vidare. Och så spelade de in de här samtalen. Männen ringde upp.
Och så spelade man upp dem på radiokanalen.
Ja. Och det här blev väldigt sund debatt av det här. För vissa tyckte att det var oetiskt att göra så här. Alltså, det stod inte heller i proportion till. Och hur kan vi vara helt säkra på att det verkligen är sexköpare och så vidare.
Men det här var ju liksom en slags krig. Och då sa de här krigiska, eller de här väldigt, de sa ju att i alla krig så finns det oskyldiga offer. Det får man räkna med. Så de brydde sig egentligen inte om de tog fel killar.
Jätteintressant. Va? Eller hur?
Ja.
Ja.
Så att, det här var liksom saken, helga medlen. Vi gör vad vi kan och sen få några stycken. Och det diskuterar man ju i Sverige nu också.
Ett slags svinn.
Ett svinn. Ja, 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 han är förmodligen ett svin i alla fall. Så det gör ingenting att vi...
Precis.
Ja, men alltså, det är väldigt...
han är svin tills han bevisar motsatsen.
Han är svin, exakt.
Men det är också stackars män.
Ja. Och det läskiga var så här, kom ihåg att det fanns också en ROX, de här riksförbundet, alltså kvinnojourerna, hon som sa att män är djur, som åkte på det en gång i tiden. Därför att hon generaliserade så mycket.
Okay.
Och hon lyfte ju inte ens ut några speciella män.
Nej, nej.
Fortsätt berätta om den här norskan.
Ja, så... I och med att den här rörelsen har blossat upp och fler sluter sig samman och kommer med nya listor och nya upprop och nya fallbeskrivningar och så vidare, så kanske hon manar till besinning just det här att det är kanske inte riktigt rätt att göra på det här viset. Plus att hon efterlyser de här initiativtagarna och frontfigurerna som var de första som kom ut som, så här, och anmälde namn och bild och så vidare. Varför använder de inte sin position som de då har skapat som frontfigurer för den här rörelsen till att till exempel kräva politiska beslut till tjejjourens verksamhet, att Precis. Den får statliga medel och inte bara frivillighetsbasis och så. Så att,
att det går från den här stora massgrejen där man bara skriver me too till någonting verkligt.
Ja.
Att man avsätter pengar för det här. Mm. Att man kanske tittar på orsaker som handlar om hur har porren utvecklats?
Ja.
Hur mår unga killar idag?
Ja.
Alltså man får ju titta på de här sakerna runt omkring som kanske skapat
maktstrukturer, värdeklimat.
Ja.
Men också att få ihop det här. Varför har det här hänt? Som du säger, hur mår unga killar? Hur mår män överhuvudtaget?
Och hur mycket droger tar man i vissa sammanhang?
Ja.
Med alkohol och för inte säga sådana här sexdroger som kokain. Som också tas i fester. Där folk blir väldigt upphetsade väldigt länge.
Mm.
Och som kanske gör att de går över vissa gränser.
Mm.
Så vi diskuterar ju inte sådana saker.
Nej, nej. Så på så sätt kan jag ju se att mer politiska initiativ eller anslag till tjejjour är väl lite grann som plåsterlappar egentligen. Därför att då har man inte fokuserat sig på själva problematiken utan på symptomen. Vi ska inte behöva några tjejjourer egentligen. Utan mer diskutera, titta på, ändra värdeklimat, maktstrukturer, varför vi signalerar olika saker, varför vi uppfattar det på ett visst sätt och så. Så att det är där lösningen finns, tror jag. Men den är inte lätt.
Jo, hur tänker du nu när det här raseriet har växt och de här historierna har kommit ut och vi pratar om det här över? Vad kommer det leda till, tror du?
Jag tänker flera tankebanor samtidigt. Jag kan samtidigt se som att det här är bara egentligen toppen på ett isberg när det gäller övergrepp mot kvinnor och mot sexvåld och mord, våldtäkter och så vidare. Va? Det här känner jag att här kommer dra upp väldigt mycket fula fiskar på ett mer systematiserat sätt.
Alltså, många är rädda idag nu. Som har aldrig varit rädda kanske.
Jag ser det mera, inte enskilda individer, utan mera...
att man kommer åt strukturerna.
Sekter.
Ja.
Åt strukturer som är internationella, världsomspännande, som är de uppre skikten utav makt och politik och så vidare. Att man kommer åt dem bara för man börjar gräva.
Mm.
Det kan jag se något sånt oerhört positivt. Därför det här handlar ju om systematiserad trafficking, våld, utnyttjande.
Att det går vidare till dem.
Det går vidare till djupare plan.
Så du ser att det kan komma något väldigt positivt.
Oerhört.
Ja.
Så att det är bra. Och så kan det också förhoppningsvis komma en debatt om, ja men hur mår männen då?
Ja.
Hur mår killarna
ja.
I det här samhället? Ser man inte röra och där där de sitter isolerade med sina skärmar och knappt ens får praktisera flört och kyss och famntag och allt vad det heter. Alltså, någonstans så mår ju unga män väldigt dåligt idag.
Ja, och sen går det inte speciellt bra för unga män idag. Därför nu måste man gå på högskola. Det är tjejerna som klarar sig bäst på högskolan.
Är det så?
Så att det som händer också med unga män det är att de känner sig liksom
övergivna.
Och är då i den här liksom typ vad ska man säga game, alltså spel, dataspel. Och i dataspel där är det, sitter man bara och skjuter och alltså det är liksom helt andra manliga grejer som är där. Ett plus annat språk. Ja, och porr som är jättegrovt idag. Och de killarna bygger ju upp kanske en ilska mot dessa liksom tjejer som de inte kommer åt.
Ja. Så dels en ilska men också en rent biologisk frustration därför att när du har en önskan eller en tanke att du vill göra någonting så skickas det impulser via nervsystemet att faktiskt också utföra. Alltså en spontan impuls, om den hela tiden klipps av så blir det en uppbyggd liksom adrenalindepå, det blir en uppbyggd frustration. Och så om du tittar på action men inte får vara aktiv själv.
Det är inget
så bra. Skapar det en enorm ohälsa både psykologiskt och fysiskt.
Ja.
Och det är inget bra. Och där tror jag att vi behöver titta på nu. Vad är det för samhälle och vad är det för klimat som de här unga männen växer upp i?
Vi måste lära oss att röra vid varandra på ett bra sätt.
Ja! Ja!
Och säga schyssta saker till varandra.
Ja, älska varandra.
Och inte vara kränkta.
Ja.
Men vad trevligt Charlotte. Och jag tycker det är fantastiskt att höra att du som ändå har varit i den här svängen. Inte varit med om det. Det säger väldigt mycket om dig tänker jag.
Jaha.
Därför att du utstrålar någonting. Jag tror inte heller att man ger sig på en person som dig. Därför att du har en aura runt omkring dig. Som gör att inte 17 vågar man gå på dig och liksom kränka dig. Det hänger på väldigt mycket på hur du beter dig också.
Ja. Såklart.
För du går inte omkring som ett offer och väntar. Utan du utstrålar massa saker. För det var någon som sa det.
Tack för komplimang. Ja, men jag ser det som en komplimang.
Ja, det är en komplimang. Ja. Alltså starka kvinnor blir inte lika påhoppade. Utan det är tjejer som faktiskt är väldigt längst ner. Det är den här som är beroendeställning. Som inte tar för sig.
Och men det är ju så också med beroendeställningar. Att det kan ju vara olika trappsteg. Olika skeden av livet. Om du till exempel vill avancera ett jobb. Så kan du plötsligt hamna i en beroendeställning. Eller att du blir lite mer undergiven. Eller kompromissa med dig själv. Så där beror ju också på var någonstans i livet du står. Ja. Och vad du sätter din liksom tältpinne någonstans. Precis. Eller stafettpinne. Så att visst är det så. Men man kan ju faktiskt säga som så att det finns inga offer. Nej. I något sammanhang egentligen. Och det kan låta groteskt och hårt att säga så. Men på något sätt så är det alltid en samverkan.
Mycket
på
bra.
Något plan.
Mycket bra.
Ja.
Tack så mycket Charlotte Krook som är vad då?
Konstnär, poet, shamankvinna.
Ja. Och mycket, mycket mer.
Okej, okay, mycket mer.
Ja, och som kan det mesta om det här med skönhet måste jag då säga. När jag sitter i hennes vackra hem. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.